evangelium då som Hilma af Klint skapade, så lämnade hon det ändå vidöppet, får man säga, för tolkningar. Saken är ju den att de här andliga meddelandena då, enligt Hilma af Klint, inte har sitt ursprung i Hilma af Klint själv, utan i de andeväsen som var hennes uppdragsgivare. Så hon försökte själv tolka de här målningarna i hela sitt liv utan att någonsin lyckas fullt ut.
Tack, Mårten.
Tack.
Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Mårten Antjén. Producerade gjorde Josefin Schneider.
Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Sammar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet, och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Och närmast nyheter här i P1, klockan är 5.
I natt meddelade fack och arbetsgivare inom industrin att de kommit överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för resten av arbetsmarknaden. Avtalet är på 2 år och innebär löneökningar på totalt 6,4%. På arbetsgivarsidan skriver industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande att avtalet ligger på en hög nivå kostnadsmässigt och att företagen är bekymrade men tar ansvar i en turbulent tid. Facket IF Metall å sin sida skriver att avtalet ger goda förutsättningar för reallöneökningar. För att få fler fängelseplatser överväger Tidöpartierna att hyra platser utomlands. Men för att det ska bli verklighet behöver minst 3/4 av riksdagen rösta ja till det. Det innebär att även Socialdemokraterna måste rösta ja. Och just nu tvekar partiet, säger Teresa Cavallo, som är rättspolitisk talesperson.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal och förklarar exakt hur de har tänkt sig.
Sa Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho. Och mer politik, för sent igår kväll kom besked om ännu ett avhopp inom Liberalerna, det tredje under måndagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar. Men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hoppar av. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Ja, då har vi dragit igång med en ny timme och det här är alltså Sveriges Radio och P1. Och det är ju en dag, en tisdag, 1 april, då vi bland annat sänder Ring P1.
Ingenting är så bra för folkhälsan som ett museibesök.
Det är ju bara en liten procent som förstör för alla andra, tyvärr.
Ficklampor är svarta, väggar är svarta, allting är svart. Och vi är gamla, vi ser ju inte lika bra som förr, va?
Lycka, rotavdrag, klimatångest, svarta färger. Allt mellan himmel och jord går att prata om i Ring P1.
Engagera er, tjass och ryker.
020-22-10-10, Ring P1.
Så ska vi sända Vetenskapsradion med ett program av Stefan Nordberg.
Wow! Här är väl det finaste exemplaret.
Den ser ut som en chokladbakelse, men är en svamp. Den är omtalad, men samtidigt ett hotat mysterium.
Den är lite av Sveriges panda.
Bombmurklan. I hela världen har den sin största population i Sverige, men den hotas troligen av det moderna skogsbruket och numera av granbarkborrens framfart.
Det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
bombmurklan alltså, den kräsna vårsvampen som ställer höga krav på sin omgivning och som Artdatabanken nu vill få mer kunskap om med hjälp av allmänheten. Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Stefan Nordberg.
Här kommer vi in i bombmurklans skog. Här ser du, här i granarna, mäktigt stora.
Vi är i naturreservatet Örstigsnäs utanför Nyköping. Tillsammans med biologen och svampkonsulenten Hans Rydberg ska vi leta efter en mystisk och karismatisk svamp, bombmurklan. Den ser ut som en chokladbakelse med ett krispigt hölje och en kräm i mitt. Och faktum är att den inspirerat till riktiga bakverk, men svampen själv är inte ätlig. Och inte ens om man ville skulle det gå, eftersom det är en av få svampar i Sverige som faktiskt är fridlyst. Vad är det som kännetecknar en bombmörkelskog?
En bombmörkelskog, ofta är den då på isälvsmaterial, alltså väldigt lätt dränerad mark. Och gärna i lite sluttningar där vattnet rör på sig lite grann. Och även på ganska flack mark så har man lite små sluttningar, det kan vara gropar och sånt där. Och just där hittar man den. Sen ska den ju ha mycket gran, gärna stora granar. Och den ska ha vuxit trädas granar under generationer, alltså under lång tid. Det är det optimala. Sen har den dykt upp i yngre skogar ibland också för att den sprider sig med sporer och kan etablera mycel även i yngre. Men de absolut flesta förekomsterna är i äldre, gärna betespräglad skog. Som har då lite inslag av örter, mossrika men med lite blåsipp och lite sånt där, så att den har vissa näringskrav samtidigt.
Den är lite kräsen.
Ja, lite kräsen så.
Ja. Ja. Men det är ju en speciell tid på året för svamp. Man brukar ju tänka att svamp och höst hör samman, men vi är ju faktiskt här i mars.
Ja, ja, det är väl den fördelen som vinter- och vårsvamparna har, att de har inte så mycket konkurrens av andra svampar. Problemet för dem det är ju att det är väldigt kallt att växa. Man har ju inte bara frosten utan det är ju en väldigt låg tillväxt. Sen behöver ju svamparna vatten och på vintern är det normalt fruset i marken. Så att de får utnyttja mildvädersperioderna för att växa till.
Då kanske de som har kommit upp lite besvikna nu, för nu är det inte mildväder direkt.
Nej, det är ju inte det, men som sagt... Som bombmurklan här, de kan ju kärla till och sen kan de ju liksom tina upp och fortsätta växa. Men de måste ha vatten som sagt.
Ja, ska vi kolla om vi kan se några? Ja, vi går vidare in i den något kylslagna granskogen på jakt efter denna på många sätt spektakulära svamp.
Nu ska vi titta här lite.
Nu spanar vi.
Och då tittar man där borta så är det som ett...
Åh, där är den!
Ett svart öga i den chokladbruna bollen.
Wow!
Här är väl det finaste exemplaret. Sen finns det ett trasigt där. Och ett trasigt där. Och sen såg jag något där borta.
Där är en präktig. Ja. Två, tre,
så fyra exemplar jag sett där. Det kan finnas ytterligare om man tittar lite.
De är ju märkliga i sitt utseende ändå. Spektakulära.
Ja, de är ju det. De bryter ju fram eller är precis nära marken då. Sen är den ju märklig på det sättet att själva innanmätet, där bildas ju sporerna. Ja. Men själva innanmätet är ju en sån här geléartad vätska som egentligen bara är en vattenreservoar. För att det tar så lång tid för sporerna att utvecklas den här årstiden. Och de behöver vatten kontinuerligt för att kunna växa och så småningom sprida sig. Och torkar de ut för tidigt så gör de inte det. Då använder de den här vätskan som är inne i själva kroppen.
Ja. Så det är ingen choklad som döljer sig där inne? Även om
nej,
det ser ut som det.
Jag har inte smakat, men troligen inte. Nej.
Och på tal om det, man får väl inte smaka heller om man vill, va? För den är väl fridlyst?
Den har i stort sett alla skydd som den kan ha. För det första, det är ju inget skydd, men den är ju globalt rödlistad som missgynnad och den är ju sårbar, alltså på svenska rödlistan. Dessutom är den då fridlyst, omfattas av den här artskyddsförordningen. Så att den har ju verkligen hög status. Den till och med varit på frimärke, tror jag.
Men varför är den missgynnad och fridlyst då?
Ja, dels beror ju på att den är i hela världen en väldigt sällsynt svamp. Den är ju knuten till massa norra halvklotet. Från, ja, ner från Sydeuropa upp till i Sverige då, Lappland. Mm. Och finns ju några några förekomster i Nordamerika. Men det är så att vi har ungefär 90% av totala världspopulationen i Sverige. Och det är ju ganska mycket.
Det är jättemycket. Då är det som att man har ett ansvar också som nation.
Ja, vi har ett stort ansvar att bevara arten. Och dessutom så är ju det ansvaret... Ja, nu finns den ju spridd över landet, men de absolut flesta förekomsterna är ju i Mälardalen.
Det finns så många olika svampar som man inte vet någonting om. Mm. Bombmörklan är ändå rätt omtalad. Håller du med om det?
Ja, det håller jag definitivt med om. Det är ju som det påstod att barn förr kastade såna här på varandra. Alltså, de lekte krig i skogen. Mm. Och det lär vara det som har gjort att de kallas för bombmörklor.
Ja, är det det?
Ja, så att det är ett gammalt namn. Och det är klart att man kan tycka att de kanske skulle sprida svampen på det sättet. Men det gör de ju inte. Varför då är inte sporerna mogna?
När sprids sporerna då?
De sprids... någon gång april, maj skulle jag tro, så sprids sporerna.
En omtalad svamp alltså, men samtidigt hotad. Och på senare tid finns det ett hot som ökat dramatiskt i antal.
Granbarkborren har invaderat skogarna i södra Kalmar län efter att sommarens torka har gjort granarna mindre motståndskraftiga.
Den åttatandade granbarkborren älskade stormen Gudrun som försåg den med massvis av nerblåsta, försvagade granar. Men den nöjde sig inte med att frossa på fallna träd.
Granbarkborren, som svept fram i Europa inklusive Sverige och dödat massor av granar, i sig ett problem för granen och för skogsägare, men också för alla mer än 1000 arter som gillar att leva nära granen, som bombmörklan till exempel. Det märkte också Hans Rydberg tydligt när han för några år sedan gjorde en rapport för Länsstyrelsen i Sörmland om bombmörklans status i länet.
Ja, det var ju 3 år efter det att granbarkborren hade börjat göra sin stora framfart och förödelse i sörmländska granskogar. Och syftet med den inventeringen var just att se hur de här sörmländska förekomsterna klarade då grandöden. I den här undersökningen så valde jag ut 11 områden som var de bombmörkletätaste i länet. Och på bara 4 av de här 11 så fanns det bombmörklor kvar. Nu ska jag inte säga att det inte kan vara ytterligare några, man kan ju förbese. Men det som var intressant med undersökningen, det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmörkla, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldigt hotspots, man hittade så flera hundra bombmörklor. Man hittade inte en enda, hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmörklan.
Vad är din prognos för granbarkborren, men bombmörklan?
Prognosen är väl att på kort sikt så tror jag inte att det är någon fara för själva arten. Det är ju så att granbarkborren har ju funnits tidigare och vi har haft utbrott tidigare och bombmörklan har ju säkert lång historia även i Sverige. Men vad som har hänt nu, som alla vet, så är ju den här det allt varmare klimatet som då, det här är ju en vintersvamp, men det varmare klimatet gör ju då att granarna får sån här torkstress. De kan inte producera kåda och andra ämnen som hindrar granbarkborren att göra sådana angrepp. Plus att granbarkborren då får ut 2 generationer istället för normalt 1 generation. Vilket gör skadan betydligt värre. Ja. Och det fick vi uppleva här, inte minst i Mellansverige och Norra Götaland då 2019-2021. Och risken är om det blir ytterligare en varm sommar, i värsta fall 2 varma somrar ovanpå varandra, att man får en situation som var som den tidigare Och då är det ju färre granar kvar att angripa. Och så småningom så drabbar det sådana bombmurklor som fortfarande växer i frisk skog. Det är ju det som är problemet lite grann. Att många av de här skogsarterna, de har sagt att avverkningar är det största hotet mot. Och det är det ju fortfarande naturligtvis. Men här bildar man alltså reservat för bombmurklan och för andra arter. För att skydda dem mot skogsbruk. Men då hjälper ju inte det när granbarkborrarna kommer och äter upp skogen.
Granbarkborren som en dyster bonus ovanpå ett modernt skogsbruk som för bombmurklans del är svår att hantera. Det låter ju inte så kul kanske, men bombmurklans kamp är inte osynlig eller bortglömd. Faktum är att svampen sedan några år tillbaka är fokusart i ett upprop på Artdatabanken. Man uppmanar allmänheten att rapportera in fynd till artportalen. Elisabeth Ottosson, mykolog på Artdatabanken, berättar mer.
Det är bra att rapportera när du ser en bombmurkla. Det är också väldigt viktigt för oss att rapportera när du inte ser en bombmurkla också. Att du besöker kända växtplatser och rapporterar dels hur många bombmurklor du ser, men också lite hur skogen mår. Och syftet med det här uppropet är ju egentligen att ta reda på hur det går för bombmurklan.
Varför vill man veta det?
Ja, men dels,
av alla svampar som finns?
Ja, men precis. Dels är den ju en av våra rödlistade svampar. Och det är ju för att den är framförallt knuten då till äldre granskogsmiljöer. Som ju är en växttyp, en skogstyp som är under liksom tryck, hårt tryck. Den gillar samma skogar som man vill ta ner och göra timmer av. Så att det är en av anledningarna. Men sen också att den är ju en väldigt häftig och spektakulär svamp helt enkelt. Så att det är ju också en skatt kan man säga. För oss i Sverige har vi ju kärnområdet för hela globala utbredningen av bombmurklan. Den är lite av Sveriges panda.
Samtidigt så är bombmurklan väldigt mycket av ett mysterium.
Ja, det är ju intressant. Man har ju tänkt att den kanske skulle vara mykorrhizabildande.
Och vad är det?
Mykorrhizan, det är samspelet mellan svamparnas mycel och trädens rötter. Och svamparna, de hjälper till att öka trädens näringsupptag och även vattenupptag. Och i utbyte mot det så får svampen då socker av träden. Så att det är en symbios som är väldigt viktig för båda organismerna.
Om man tänker att bombmurklan eventuellt är då en mykorrhiza, eller?
Det har man ju misstänkt. Men det är ingen som har kunnat visa vilken livsstrategi som bombmurklan har. Och man har dels tittat i jordprover och på rötter och inte kunnat med DNA-markörer hitta vilka är alltså de här mycelfilten då som omger trädens rötter. Mm. Och samtidigt så är det många andra vårsvampar som vi anser eller bedömer att de är nedbrytare. Med tanke på då att när snön smälter och det blir varmare så bryts organiskt material ner och det finns mycket käk helt enkelt där ute. Så att då är det många vårsvampar som har en liten skjuts. Men det har man inte heller kunnat fastställa hos bombmurklan.
Hur skyddar man en art som man inte riktigt vet vad den gillar?
Ja, man får väl ha lite större säkerhetsmarginaler helt enkelt. Ja, sysslar man med bin eller sådana här lite mer störningsgynnade organismer så kan man ju kanske gå ut och gräva lite i en sandgrop och så blir de glada. Men när det gäller sådana här svampar som är knutna till äldre granskogsmiljö framförallt, då är det säkraste att skydda deras växtplatser.
Hur ser liksom prognosen för bombmurklan ut?
Ja, det är ju rätt mörkt. Dels för att även på lokaler som skulle kunna vara bra potentiella växtplatser så har man ju också i och med granbarkborreangrepp går man ju in och plockar gammal gran Och eftersom vi tror att granen ändå är viktig så minskar man ju förutsättningarna för bombmurklan på landskapsnivå. Men också såklart att vi tror väl att det kommer fler torkår och i och med torkår så stressas granarna och det gör dem mer mottagliga för granbarkborreangrepp.
Du har ju varit inne på det nu, men jag vill ju fråga, vad vet man om kopplingen mellan granbarkborre och bombmurkla?
Ja, kopplingen är ju indirekt då, i och med att de lever i samma habitat. Och just bombmurklan är ju ändå det här rörliga grundvattnet och kanske lite äldre, fuktigare granskogsmiljöer. I och med att alla äldre granar försvinner så blir det ju ett helt annat mikroklimat. Och även om vi inte förstår mekanismerna helt och fullt så tror vi ändå att det inte är bra. För det blir ju mer som en öppen hyggesmiljö om det är stora granbarkborreutbrott. Samtidigt som man också då indirekt kan gå ut och plocka granbarkborrevirke. Så då är det också på ett sätt att förstöra växtplatserna.
Men det låter som att det är ändå rätt mycket spekulation, eller vad man tror sig veta.
Nej, det finns ju ingen forskning på detta. Och vi bedriver ju inte heller forskning, utan det hade ju varit jättebra om någon hade tittat på detta. Alltså vårat artupprop, eller liksom rapporteringsupprop, är ju också ett sätt att men bara uppmärksamma bombmurklan.
Vi åker tillbaka till naturreservatet Örstigsnäs och där känns det som att det är ett bra bombmörkelår. Vad hände här?
Ja, vi var på väg tillbaka till bilen och så helt plötsligt kände jag att ja, men här skulle det kunna finnas nära stigen lite så. Och sen tittade jag bara ner här där turen och såg en ny ganska stor fruktkropp av bombmörkla.
Lite bedagad kanske?
Ja, det verkar som. Det har inte regnat här på 14 dagar. Ja. Och det är ganska torr mark. Så att, det är möjligt att de måste ha lite mera regn nu. Men de är fortfarande lätta att se och känna igen. Men då är vi i början på mars. Skulle det bli väldigt torrt i 3-4 veckor till där. Då kommer de här bara försvinna.
Ja. Innan sporerna är klara?
Ja, nej, de måste ha vatten hela tiden.
Får gå hit och vattna dem?
Jag får göra det. Det vore ett fint yrke, det bombmörklevattnare.
Ja, och nu ser jag en till.
Nej, men vad fint.
Där?
Ja, men titta. Och en där, där också. Då har vi 4 stycken där då.
Ja.
Du börjar få upp ögonen för nu.
Ja. Här är en till.
Ja, titta.
Och här då, titta.
Ja, där är nog. Ja. De håller på att säcka ihop och blir svåra att se. Men då har vi alltså 6 stycken här då.
Ja.
14 exemplar totalt sett. Jag ska kolla vid hemkomsten om det här är en ny dellokal. För att det har ju sprungit rätt mycket folk här i skogarna. Och det är möjligt att någon har sett den här förut. Men jag minns inte att den har varit så nära vägen här som den här är. Så att det ska bli spännande att se.
Tänk om vi gjort nya fynd.
Ja, precis. Ny lokal för bombmurkla.
Wow.
Kompensera de som försvinner delvis.
Ja.
Ja.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström. Jag heter Stefan Nordberg.
Så några ord om nästa upplaga av programmet som vi sänder idag mitt på dagen i P1. Lars Broström berättar.
Vetenskapsradion idag handlar om aprilskämt. När och hur uppkom den här traditionen? Dagens aprilskämt anspelar ofta på modern teknologi och balanserar på gränsen för vad som är möjligt. Och det är också därför vi så ofta blir lurade. Vi kommer också att få höra om det som röstats fram som det bästa aprilskämtet någonsin.
Hör mer vid lunchtid idag eller när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på Vetenskapsradion. Ja, det är ju den 1 april idag och vi bjuder på lite musik på temat också. Ett litet stycke på 2,5 minut.
Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatta fatt. Alla sippor målar ängarna i vitt, vitt, vitt. Alla flickor provar ut sin nya hatt. Alla pojkar gläds att yllestrumpan av stumpan byts mot ljus nylon. April, det gör ingenting att vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. En vår är här igen och jag är kär igen. En vår, det är nog så att det är den jag väntat på. April infekterar mig med kärlekens bassin. April, dumma sillar, kan du lura vart du vill. April, det gör ingenting att vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. En vår är här igen och jag är kär igen. En vår, det är nog så att det är den jag väntat på. April infekterar mig med kärlekens bassin. April, dumma silla, kan du lura vart du vill.
Vi hörde Siv Malmqvist och Claes Rosendahl, April, april. Så en glimt av poddfest från i Stockholm i lördag som man kunde följa via webben och Sveriges Radio Play och som man fortfarande kan lyssna till. Här en kort bit ur P3-klassikerns framträdande på en av scenerna. Vi hör Emily Rosenqvist och hennes gäst.
To be or not to be.
That is the question.
To be or not to be. That is the question.
That is the question.
Frågan vi ska prata om. Kanske en av världens mest kända teaterrepliker ur världens mest kända och kanske spelade pjäs, Hamlet. Elis Monteverde-Biro, välkommen hit till P3-klassiken.
Tack. Tack så mycket.
Du är poet, dramatiker och lite av en Hamlet själv, eller?
Jo, men jag absolut. Jag är en kränkt, patetisk prins.
Bra, då har vi klargjort det. Du har också skrivit en ny tolkning av Hamlet tillsammans med Ali Alonso för Sveriges Radiodramas satsning Scenen, som gör, det består av omtolkningar på Shakespeare-pjäser. Och den här då har ju återkommit om och om igen genom alla tider. Vad är liksom grejen? Varför ständigt denna Hamlet?
Jag tror att fascinationen för den här karaktären, den här pjäsen, dels är det en väldigt välskriven pjäs som har en nerv som är liksom oöverträffbar inom dramatiken på något vis. Det här är en karaktär som har hjärtat på utsidan, som är väldigt neurotisk, som är väldigt briljant, som är väldigt obehaglig, som är väldigt många saker samtidigt. Och det tror jag kommer vara intressant att liksom gräva i, göra olika adoptioner av för all framtid liksom, på något vis. Det blir aldrig tråkigt med Hamlet. Det går att göra en dålig Hamlet, absolut, men det blir aldrig tråkigt att försöka liksom ta sig an den här antihjälten, eller vad man ska kalla honom.
Poeten Elis Monteverde-Biro intervjuad av Emily Rosenqvist.
Hela samtalet och liveframträdandet från många fler, däribland Sommar i P1, söndagsintervjun och podden Dagens Eko kan man lyssna till i Sveriges Radio Play-appen. Inte minst 14 av Sveriges Radios poddar samlades under ett och samma tak. Och det fina är att man kan lyssna tillbaka på allt detta bara genom en enkel sökning. Skriv poddfest i sökrutan. P1-kvällen och P1-natten är sammanställd av ljudtekniker Liv Markateus och mig, Magnus Victorin, som var P1-presentatör. Nu går vi vidare och lämnar ordet till våra kollegor i Studio 15.
Ja, god morgon, tisdag 1 april är det. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Vi ska gå i regeringsskola idag, eller höra hur det är att göra det i alla fall efter beskedet att Vänsterpartiet ska utbildas till kompetenta regeringsrepresentanter. Vi ska höra Maria Wetterstrand som suttit i liknande skolbänk och en tidigare lärare också. Vi har fått ett nytt märke. Industriarbetsgivarna och facken har kommit överens om 6,4% i löneökningar över 2 år. Något som kommer påverka många miljoner svenskars löner. Och som komiker och musiker som ger sig ut i fält för att underhålla svenska soldater. De mobiliseras också nu då Sverige rustar upp. Vi ska höra Mikael Tornving bland annat, som är både militär och komiker, om vad kulturen kan ge soldater när som helst kan utsättas för livsfara. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
Nyheter från Ekot, god morgon. I natt blev ett nytt löneavtal klart inom industrin, det meddelade fack och arbetsgivare. Avtalet som är på 2 år blir vägledande för resten av arbetsmarknaden, det så kallade märket, och innebär löneökningar på totalt 6,4%. Med 3,4% det första året och 3% år 2. Från arbetsgivarsidan säger Teknikföretagen att avtalet är högt och de förstår att det kan bli kännbart för delar av näringslivet, medan facket IF Metall säger att avtalet ger goda förutsättningar för reallöneökningar. Det är fullt på många svenska fängelser och Tidöpartierna vill hyra anstaltsplatser utomlands. Men om det ska bli verklighet, då måste beslutet fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer krävas stöd från Socialdemokraterna. Och deras rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho är i grunden kritisk till de planerna.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Det finns inga lagliga hinder att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat.
Reporter här Lova Olsson. Och allt fler intagna i fängelserna sätts i isolering långa perioder i sträck, det här rapporterar P1-programmet Kaliber. På 5 år så har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året. Enligt Torbjörn Nyberg, som är chef på kriminalvårdens kapacitetsenhet, så är det en olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som råder i svenska fängelser. Utrikes, Peking hotar nu Taiwan med krig och det är i samband med att Kina militärt övar runt ön. Från Peking så varnar man idag att alla steg som Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar, alltså ett öppet hot mot Taiwans president.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan enligt öns myndigheter. Moa Kärnstrand, Taipei.
Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kommer att överklaga domen mot henne som slår fast att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Hon dömdes igår för bedrägeri efter att ha fuskat med EU-pengar. I en intervju i fransk TV sa hon att hon kämpat i 30 år och kommer att fortsätta göra det. Idag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn och i norra Lapplandsfjällen snöfall i kombination med blåsigt fram på dagen. Även i norra Norrlands inland kan regn tidvis förekomma. Från närmast 15 grader i söder till allmänt runt 5 plus i norr. Ekot Carina Galanou i Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Och vi börjar med Britta Sjödin Arvik i Älvsjö om kärnkraft.
Nej men gud, för det första har vi inte råd. Det för andra är livsfarligt. Livsfarligt med denna uran och allt det här som ska grävas ner i jorden i 100 000 år. Vi kommer aldrig kunna betala det här. Dessutom ska svenska folket betala det här. För att de har ju lovat till och med de här som de ska bygga kärnkraften att de ska få si och så många procent tillbaka. Och det ska vi betala i 40 år. Jag menar, det är ju löjligt. Vi har ju både sol och vind och vatten. Det räcker för inte klokt. Man kan lägga solkraft på varenda tak. Mm. Och till och med solugnar, det finns, och man säger, och så tjatar de alltid, ja men vinden blåser inte och solen lyser inte. Nej, och kärnkraften är så väldigt ofta stilla för det är fel på dittan och fel på dattan. I Frankrike för ett par år sedan när det var sån hetta så kunde de inte ens, jag tror de hade 6 kärnkraftverk på samma ställe. De hade inget vatten så de kunde, man måste kyla av de här grejerna i kärnkraft. Och det fanns inte vatten i floden för den var uttorkad där nere Frankrike. Och ändå sitter alla dårar och pratar om kärnkraft.
Men det är ju klart att man får titta på grundförutsättningarna. De är väl, förmodar jag, helt annorlunda i Sverige än i Frankrike då. Och att man tänker på det här med vatten. Jag tänkte på det du sa, att det är vi liksom skattebetalare för att betala för det här. Men det är ju ett lån som man annonserade där förra veckan, regeringen, att man ska ge lån till byggindustri. Det är ju pengar som ska betalas tillbaka. Sen var det ju förstås det som du var inne på, att man ska få en garanterad minsta ersättning för el man lever. Men då sägs det att det ska inte heller påverka det vanliga marknadspriset som konsumenter och företag då möter. Hur känns det?
Nej, men det kommer de ju skriva. Nej, men det säger de bara. Det är ju de fattiga som får betala allting till slut. Det är ju så det ser ut, och speciellt den här regeringen. De bryr sig ju inte ett jävla dugg om vår miljö, den här regeringen. De gör ju så att det blir värre allting. Det måste faktiskt, men jag bara säger det liksom, att vi måste få en ordning på det här. För hur ska dessa kärnkraft, tänk nästa gång, kommer du ihåg Tjernobyl och det har varit flera, och Fukushima och allt det här. Det är fullständigt livsfarligt för människor än idag. Och man håller på att prata, och i kriget, det där som är Ukraina, kärnkraftverket, som bombas kanske.
Men du, känner du inte, förlåt, du drar ju upp förstås väldigt stora olyckor som verkligen kan vara oroande, men vi har ju haft kärnkraft i Sverige väldigt länge utan att det har gått illa.
Ja men herregud, hur många kärnkraftverk finns det i den här världen nu? Och någon gång så händer det ju både här och där, det kommer det ju göra, det förstår man ju. Men detta är farligt, det går
du känner inte
farligt.
Ja, du känner dig inte tryggare med den, trots den kärnkraft som vi har haft fungerande i Sverige utan olyckor.
Nej men herregud, varför ska tekniken, det är ute nu med all denna teknik och alla dessa stora grejer som de håller på med. Det går åt helvete med allting.
Vi går vidare till Anders Englén i Sandviken. Hallå, hallå.
Hallå där. Först en kommentar. Jättebra av tjejen före. Jag älskar dig.
Du håller med henne alltså kring motstånd mot kärnkraften?
Ja, nu kommer jag till mitt.
Okej. Det var inte det du ville prata om, ja.
Nej, för fan. Nej, men jag föreslår att Sveriges miljardärer ska skänka hälften av sin förmögenhet till svensk försvar, till försvarsdepartement eller så där, för att vi ska få ett starkt, att Sverige blir starkt mot och behålla demokrati och frihet och så vidare. En fin gest tycker jag, och visar att de personerna tycker också att Sverige är ett bra land.
Men varför ska just de som har lyckats med någonting som gör att de har mer pengar, varför ska de betala mer än alla andra som bor i Sverige? De är väl, ska det inte vara lika?
Det är väl så här att Sverige har ju, Sverige som nation har ju sett till att de har blivit så omåttligt rik.
Så de det är inte av egen kraft, tror du?
Nej, de har nog fått hjälp med skattesänkningar, med marknadsliberala tankegångar som styr ekonomin. Så där, och det är väl att man visar en sak genom att man skänker till någonting som man själv anser att det är bra. Mm. Skänker de inte pengar nu, då har de ju talat om att vi skiter i Sverige. Vi bryr oss inte.
Nej, är det så? Men de betalar säkert någon skatt fortfarande, tror du inte det? Alltså...
Nej, det är
inkomstskatt.
Man betalar nog, alla betalar ju skatt, va. Men sen är det ju frågan, vad ska man göra med flera tusen miljarder?
Ja. Alltså, jag fattar ju det här. Det är jättekul. Jag förstår din tankegång här. Det blir jättekul vinkel på det hela. Nu ska man ju, från regeringens håll har man ju bestämt att vi ska låna pengar. Vad säger du om det då, förslaget? Eller, nu, den går man ju vidare med, vad jag förstår.
Ja, du vet, vitsen för en regering att låna pengar, det är att framtida politik ligger i händerna på internationella långivare och urholkar den svenska demokratin. Och då är omsorgspolitik lågt prioriterad hos internationella långivare. Så det gör att klyftorna kommer att öka. Vi har ju sett exempel på det tidigare genom åren. Så där,
jag måste bara fråga, är det någon fågel i bakgrunden hos dig?
Ja, jag har Mimmi.
Är Mimmi med?
Jag är sammanboende med en liten underlat, Mimmi.
Ja, hon vill också vara med i programmet. Står hon på din sida eller håller hon på att motargumentera där i bakgrunden?
Vi har häftiga diskussioner ibland, men ja, de grejas. Så är
det. Vi går vidare till ytterligare en Anders. Anders Adrielsson i Övik. Hallå, hallå.
Ja, men tjena. Ja, jag tänkte prata om motorcyklar. Jag hörde på P4, Västmanland och sånt där, att intresset för MC-åkning ökar hos tjejer och kvinnor. Så det är kul.
Ja, det tycker du. Varför då?
Ja, men för att det är nice att åka motorcykel.
Du kör själv?
Så det är kul att vi... snart i alla fall.
Jaha, håller du på att ta körkort?
Nej, det har jag gjort. Men sen var jag tvungen att flytta och ändra hela mitt liv. Så det vart ingen hoj. Men okay. Nu är jag på spåret igen. Så nu ska jag skaffa en.
Ja, det börjar vara säsong också, även i Örnsköldsvik.
Ja, det är soligt här, men det är kallt.
Ja, så att, får ta på det ordentligt. Men okej, okay. Ja, är det inte lite farligt då? Är det inte dumt att fler ska ge sig in på det här med att åka på två hjul?
Jo, alltså, nu är det farligt och dyrt också, men det är kul. Men dessutom så tror jag att om vi blir fler så blir vi nog också säkrare. Liksom. För att då blir folk mer vana vid MC-åkare och de kanske typ känner någon som kör MC helt plötsligt. Och då blir man liksom lite mer så lyhörd mot dem.
Tänker du på andra trafikanter då när du menar med att fler blir vana?
Ja men precis. Det är ju sådär, du vet, folk som typ såhär, ja men där borta kör en moped och så typ, jag hinner köra ut och så typ, helt plötsligt är mopeden då så att säga, där liksom. Och så typ kör de ut framför den.
Så där har du debatten egentligen va? Du är lite inne på att det kanske behöver vara lite extra hänsyn från andra trafikanter. Folk,
ja, alltså, de flesta olyckor sker ju för att vi själv typ kör av vägen liksom. Så man ska inte skylla på andra för mycket, utan jag vill bara säga att, vet, om du funderar på att ta motorcykelkörkort, så gå in på Transportstyrelsen och ansök om körkortstillstånd grupp 1 nu på morgonen. Så är det liksom första steget.
Du vill ha fler att åka med,
mot din livsdröm, ja exakt.
Gabriella Ekberg i Värnamo. Väderleksrapporten på TV ser jag som någon slags ämnesrubrik. Vad är det du vill prata om egentligen?
Jo, jag har alltid tyckt att det var trevligt med väderleksrapporten och intressant. Men nu tittar jag inte längre. För det är ju bara vita små annonseringar om vad det är för temperatur i hela världen. Eller inte i hela världen, men Europa i alla fall och Sverige. Och då menar jag, de ändrar ju hela tiden när de pratar från det ena stället till det andra. Man hinner ju knappt se vad det är. Och kartan försvinner. Ska vi verkligen ha det så? Ta bort det där igen. Och tala om vad det är för temperatur, det vi just pratar om.
Det var kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Enklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla oss på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
I samband med firandet av den muslimska högtiden Eid al-Fitr hålls andakten i P1 idag av Eido al-Fakir från Stockholm.
Det finns inget tvivel på att hon finns inom mig. Hon är en konstnär. Men jag vet inte exakt vad hon är. Är hon en modell, en dansare eller en skådespelare? Hon är en sammanfattning av känslor inom mig. Dessa ord av den egyptiska ikonen Fifi Abdo beskriver känslan av att följa sitt kall. En resa fylld av tro och tvivel. Fifi har inspirerat mig djupt genom sin spontanitet, humor och glädje. Hon vågade ta plats trots att samhället såg ner på kvinnor som strävade efter en karriär inom underhållning, särskilt som magdansare. Jag vet hur mycket glädje hon har gett mig och andra, och det är tydligt för mig att hennes kall är heligt, oavsett andras åsikter. Jag har själv fått en glimt av vad det innebär att stå på scen och blotta sig genom dansen. Under en tid jobbade jag på en kabaré och uppträdde med ett nummer som inkluderade magdans. Det var sårbart och fysiskt krävande. Men den respons jag fick av publiken var oväntat stark. Som den gången då en arabisk man med en hård maskulin fasad, kom fram till mig efteråt och berättade hur han kände sig befriad och sedd genom mitt framträdande. De mötena var magiska. I en miljö av både glamour och rå verklighet. Kontrasten blev tydlig för mig när jag efter ett framträdande, fortfarande i högklackat och full sminkning, fick gå ut och bära sopor. Ena stunden upphöjd i scenens ljus, nästa stund i den praktiska verkligheten. Det blev en nyttig påminnelse om att livet inte är antingen eller, utan en balans mellan högt och lågt. Att hitta den balansen har varit avgörande för mig. Innan jag började extra knäcka på kabarén under studietiden lämnade jag en trygg karriär inom arkitektur efter 7 år för att studera musik och följa mitt konstnärliga kall. Många höjde på ögonbrynen, men inombord visste jag att jag var på rätt väg. Jag insåg att trygghet utan mening är som autopilot, medan osäkerhet i rätt riktning känns levande. Ibland handlar det om rätt timing. Vissa vägar är inte fel, bara fel för just den här stunden i livet. Just nu finns det något jag behöver hämta. Något som jag aldrig kunde hitta på arkitektkontoret. Efter gymnasiet hade jag 2 val, läkare eller ingenjör. En stark kulturell press i min arabiska kultur definierade vad som ansågs vara en respektabel karriär. Men jag har kommit att förstå att alla kall är lika heliga, oavsett om de driver en att arbeta inom vården, bli förälder, rita ett hus eller stå på scen. Alla behövs. Jag har lärt mig att livet inte handlar om att nå en färdig destination, utan om att vandra vägen. Därför vill jag akta mig för att fastna i en alltför bestämd bild av hur lyckan borde se ut. Istället försöker jag njuta av att vara på väg, nära mitt kall. Som Fifi Abdo sa, hon finns inom mig. Och så länge hon får luft är jag på rätt väg. Den sufiska teologen Rumi sa: låt dig tyst dras med av den märkliga dragningskraften hos det du verkligen älskar. Den kommer inte att leda dig vilse. Till dig som hör mina tankar, ge mig modet att kunna välja kärleken även när rädslan viskar tvivel. Yeah.
Det var Eido Alfakir som höll i andakten i P1 idag. Du hörde även hans egen musik, Diaspora och Yarab. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Har du känt att någonting känns fel i ditt underliv efter din förlossning?
Det finns en bebis, ett nytt liv, men kroppen fungerar inte som förr.
Det finns en tyngdkänsla i underlivet. Slidan känns öppen. Du kanske har svårt att tömma tarmen. Ditt sexliv har blivit påverkat.
Det här går att fixa. Hör Kropp och själ, nytt hopp för dolda skador i underlivet. Tisdagar klockan 11 i P1 eller podden, när du vill.
God morgon från SMHI. Det är dags för en sjörapport med mig, Caroline Wahlberg. Ett högtryck med centrum över Nordsjön växer in över södra och mellersta Skandinavien. Ett lågtryck närmar sig nordligaste Skandinavien och passerar i natt österut. Prognos till imorgon bitti, Tyska bukten, ost eller nordost 2-6 meter i sekunden. Från i eftermiddag på södra delen 5-10, god sikt. Fiskebankarna och sydutsida, växlande 1-5 och god sikt. Skagrak, Kattegat och Vänern, växlande 1-5 och mest god sikt. Öresund och Bälten samt sydvästra Östersjön, omkring nord 1-5, i natt ost eller nordost och på sydvästra Östersjön 4-8, god sikt. Södra Östersjön, nord eller nordost 2-7, i natt risk för dimma, annars god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Omkring nord 2-6, i eftermiddag och ikväll, på östra delen ökande till 5-10, i natt åter 2-6. På den östra delen risk för dimma, annars god sikt. Norra Östersjön och Finska viken. Nord eller nordväst 2-6, under dagen efterhand omkring väst. Risk för dimma lokalt, annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet. Nord eller nordväst 1-5 på förmiddagen växlande, ikväll omkring väst. Mest god sikt. Bottenhavet, väst eller sydväst 2-6, ikväll något ökande och inatt väst 5-10, god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, syd sydväst 2-6 i eftermiddag något ökande. Från ikväll sydväst 7-11 meter i sekunden, god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 1 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 6 under, Sundsvall 5 under, Stockholm 4 över, Karlskrona 16 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 14 cm under nollnivån i RH2000. Värnens vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella observationer, Torsminde nordväst 4 meter i sekunden, Oxie 4, nord 3, Skagen syd 4, Nordkoster sydost 2, Väderöarna syd 2. Måseskär sydost 3, Naven syd 1, Vinga syd 2, Nidingen ost 1. Anholt nord 2, Drogden nord 5, Falsterbo nord 6, Arkona nord 3, Skillinge och Hammarodde nord 4. Hönö nord 5, även Ölands södra udde nord 5, på den norra udden nord 4. Härstena nordväst 3, Hoburg och Östergångsholm nord 4, Fårösund nord 5, Gotska Sandö nordost 3. Landsort nordväst 4, Skarpe nordväst 2, Svenska högarna och Söderarm nordväst 3. Finska ute nord 5 och dålig sikt, Nyhamn nordväst 2, Märket väst 4, Örskär sydväst 4, Äggegrund väst 3, Kuggören väst 2. Brämen nordväst 4, Lunge väst 5, Skagshudde nordväst 3, Jennesklubb väst 3, Holmön sydväst 3. Bjureklubb väst 4, Piteå-Örnskär sydväst 3, Rödkallen sydväst 5, Kemi 4, syd 4 och Storön sydväst 1 meter i sekunden. Och jag är närmast tillbaka om knappt en timme, då med en landväderrapport. God morgon.
God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Alexander Ceylon Lund ger oss ekonyheter den här morgonen om förhandlingar som blivit klara nu under natten.
Ja, precis. Det kom i besked i natt. Efter tuffa förhandlingar har fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal som blir vägledande för arbetsmarknaden.
Vi ska snart höra personer med synskador som gärna vill ge sig ut på resor i Europa men inte vågar av rädsla för att inte kunna få hjälp om något går fel. Ny EU-lag som många hade hoppats på skulle förändra det där dras nu tillbaka. Roligt att ni lyssnar på P1 Morgon. Klockan är 6.
Fack och arbetsgivare är överens i natt om nytt industriavtal. Fler isoleras under långa perioder i fängelser, visar ny granskning. Och Peking hotar Taiwan med krig, hör vår korrespondent i nyheterna klockan 6. Ja, i natt blev det alltså klart med ett nytt avtal mellan fack och arbetsgivare inom industrin efter svåra förhandlingar. Anders Jelmin, vår arbetsmarknadsreporter, med direkt här nu i Morgonekot. Ja, Anders, vad innebär det här avtalet?
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara ju med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra utav de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan. Att de hade en deadline att bli klara mot. Då går det inte att fortsätta säga att man är långt ifrån varandra. Utan då måste man mötas någonstans för att bli klara. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande. Och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det ju det här då, avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt. Sen får man ju också ställa frågor då på den här presskonferensen klockan 9 om de andra sakerna i avtalet som också ingår. Om arbetstidsförkortning och låglönesatsning och hur man har enats om den här frågan om mer tid för personer som jobbar deltid.
Säger vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk till det.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho, reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser, det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. En orsak till isoleringarna är långa köer till de få platser som finns på specialavdelningar för intagna med psykiska problem. En annan att platsbristen generellt innebär svårigheter att sära på till exempel gängkriminella.
Jag vet ju att bägge grupperna är frekvent förekommande.
Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Ja, det är såklart att det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar, att vi inte kan lyckas fullt ut i vårt uppdrag om att verka återfallsförebyggande och att varje klient ska komma bättre ut. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter P1-programmet Kalibers Joel Wendle. Sent igår kväll kom besked om ytterligare ett avhopp inom Liberalerna, det tredje bara under gårdagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar, men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg slutar. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Taiwans självständighet innebär krig och att försöka uppnå självständighet för Taiwan innebär att försätta Taiwans folk i en farlig situation, lyder uttalandet från Peking. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och fungerar som ett land och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te, som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön, något man gjort oftare under senare år. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan, enligt öns myndigheter. Taiwan har skickat ut egna fartyg som svar, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Taiwans presidentkontor har i ett uttalande fördömt Pekings militärövning, sagt att Taiwan har förmåga att försvara sig och att det är Peking som i omvärldens ögon ses som en bråkmakare. Moa Kärnstrand, Taipei.
Till Frankrike nu, där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeri.